Hej och välkommen till Wheaten-podden. Det är jag, Johanna Tak, Marie-Louise Wineroth och Kattis Andersson som du kommer få höra i den här podden. Vi kommer främst att prata om vår ras, Irish Soft-Coated Wheaten Terrier, men också en hel del om hundträning. Jag och Marie-Louise är båda två hundinstruktörer och håller kurser i bland annat nosework och rallylydnad. Vi tycker att det är väldigt roligt att just du har hittat hit. Glöm inte att följa oss i sociala medier. Ni hittar Wheaten-podden på Facebook och Instagram. Vill ni komma i kontakt med oss så går det också bra att mejla oss på wheatenpodden@gmail.com.
Nu ska vi alla välkomna till Wheaten-podden avsnitt 8. Och Marie-Louise och Johanna är här. Och jag, Kattis, ska försöka guida med lite frågor förhoppningsvis.
Och det är skönt att vi alla tre är här idag.
Ja, jätteroligt att vara tillbaka. Marie-Louise har haft corona.
Ja, precis. Så att,
och nu sitter vi långt ifrån Johanna. Ja. Men nu är alla tillbaka, det är jätteroligt. Jag har saknat er. Mm. Men ni skötte ju så bra de andra avsnitten, så jag var inte ett dugg orolig.
Tack!
Tack, precis, det gick bra. Men det är klart att det är alltid trevligt när du är med
så
också.
Så håller vi tummen att Johanna klarar sig nu då.
Mm.
Bra. Upplägget idag har jag fått lite papper om och unghunden.
Mm.
Vad tycker ni vi ska börja?
Ja, men vi tänkte väl att man börjar lite där vi slutade. Vi slutade egentligen med leverans liksom av valpen och när valpen hade kommit hem och lite sådana saker.
Mm.
När vi var vi tre. Så sen hade vi lite träning emellan, så om man säger.
Men där har man ju lite smekmånad med sin valp och lite sådär, allting är gulligt och roligt. Och
ja, men det är
hunden unghund.
Precis. Och då tycker jag ju framförallt att det är väldigt viktigt att liksom lägga en bra grund innan hunden kommer in i den här liksom unghundsperioden, som ju vi kommer beröra det, man kommer in i det som kallas spökålder och lite sådana saker, och sen slutar det ju lite med en könsmognad och sådär. Men att det är viktigt att lägga en bra grund, och jag tycker att jag vill lägga en grund i att min hund ska kunna vara lös och att jag ska kunna kalla in den. Så det börjar jag ju med väldigt, väldigt tidigt redan när de är valpar. Därför att då har de ju oftast en benägenhet att vilja vara med en väldigt mycket, för man är tryggheten.
Mm.
Så då jobbar jag väldigt mycket med mina hundar lösa och kallar in dem. De får en godis, man leker lite, de får springa iväg igen. Eller att man kopplar, men att man inte kopplar varje gång och sådär. Så att det alltid liksom slutar med att man kallas in och då slutar det roliga. Liksom.
Mm. Och jag som bor i stan tänker ju, som kanske inte har min hund så mycket lös, tänker ju mycket ögonkontakt och liksom ändå uppmärksamhet. För jag vill ju att min hund ska vara uppmärksam på mig ifall det kommer en cykel i snabb fart, liksom så. Så att där får man ju lägga lite i vad man själv har för
absolut
typ av möjligheter då.
Jo, men absolut, och det så är det ju. Men för mig är det också det där att jag vill kunna ha min hund lös och då ska den vara lös. Mm. Och kunna få lite frihet liksom. Så. Mm. Sen är det olika hur man bor och hur man gör.
Hur gör du där om den drar iväg?
Alltså grejen är så att jag försöker ju alltid liksom i början verkligen träna på ställen där det inte gör så mycket om den smiter iväg, att det inte finns bilar eller att den går på människor och liksom ställer till lite oreda, utan då är jag på sådana ställen, och där gäller det ju att man tränar på att man till exempel säger lite så här: hej då, vågar springa åt andra hållet
och kanske lämna. Till och med på inhägnade områden och börja träna.
Där kan man ju absolut försöka hitta så. Och jag vet att det faktiskt i Stockholmsområdet finns ett par ställen där man kan hyra in sig på stora, liksom, jag tror att det har varit hästhagar och fårhagar tidigare som är inhägnade.
Förlåt, nu avbröt jag dig. Du var på väg där när hunden smet och då ropade du hej då.
Ja, jag ropar oftast hej då och smiter åt andra hållet och visar hunden att jag drar ifrån dig. Mm. Så.
Och det skulle vara roligt att komma till oss och liksom så att man bygger upp ett värde i att hela tiden komma till oss.
Det var det lite jag var ute efter också, så att man inte liksom blir arg på hunden för att den drar, utan det ska alltid vara roligt att komma till matte och, eller husse. Och...
Sen är det ju så här kan jag säga, att har mina hundar dragit och jag har vrålat nej, så kan jag inte stå och spela teater och bara, gud vad roligt att du är tillbaka, utan det är så här: okej, du är tillbaka, nu kopplar vi. Så jag är inte dum, men jag kan inte spela, för det märker min hund att jag fejkar, utan då får man någonstans säga att jag är besviken, jag kommer inte göra så big deal av det, jag kopplar dig. Och sen så går man igen och så släpper man hunden, så gör man en ny liksom inkallning för att befästa en bra grej.
Det tycker jag är så bra om man har till exempel handtaget och tränar in det på avstånd. För då har man ju inte en känsla i...
Vad menar du med handtaget?
Handtaget betyder att hunden ska dutta med nosen i handen. Och det kan ju vara som en tyst inkallning egentligen då. Att jag behöver inte ropa hit eller liksom så, hunden märker vad jag är i för känslostillstånd. Utan visar jag en öppen handflata så betyder det att hunden ska komma till mig. Så det är ju en bra liksom, grej att träna separat.
Absolut, det kräver ju dock att hunden tittar mot dig på din handflata, annars blir det ju liksom svårt. Men ja, absolut, men den är ju bra att kunna använda även i liksom hundmöten och sådana saker också, att sätta fram sin hand och hunden söker upp handen. Så, det kan vara
lättare. Jag gör ju gärna det till exempel vid kloklippning, för då vill ju gärna min hund springa iväg och ifrån mig. Då är det ett sätt för henne att komma till mig och jag slipper ta den här striden med henne om att hon ska komma till mig och tjata och gnälla och bråka.
Men det är det första då, du tränar mycket ögonkontakt och du tränar mycket inkallning. Det är kul att man liksom börjar på olika, men ändå så kommer man inte samma.
Det är ju samma grej, det är ju kontakter.
Precis.
Och det är ju som vi sa i träningsavsnitten, att jag tycker inte det är superviktigt egentligen vad man tränar. Jag tycker att det är viktigt att man tränar för att få en samhörighet, ett samarbete. Och jag belönar gärna spontan ögonkontakt när jag är ute och går med valpen också. Eller unghunden i koppel, och att den vänder sig och tittar. Bra, hej, här är jag. Och så får man en god bit liksom. Så ögonkontakt tycker jag alltid är värt att belöna. Så.
Hur viktigt är det med rutiner för den här valp-underhunden?
Alltså jag är ju jävligt inkonsekvent. Det kan jag ju så här säga. Men... alltså ska man titta i att lära den att bli rumsren, då är ju rutinen liksom ätit, sovit, lekt, ut, ut, ut liksom, punkt, slut. Och sen bara, händer det en olycka inne, ja, ta den där hoprullade tidningen och slå dig själv i pallen för att vara sen liksom, och bära ut hunden, inte hunden. Så, men annars så alltså...
Jag brukar säga, ha inte fler regler än vad du kommer ihåg. För att välj ut några viktiga regler. Jag vill inte att min hund hoppar ut ur bilen hur som helst till exempel. Så det är en regel som jag är fruktansvärt konsekvent på. Så välj ut de reglerna som är viktigast egentligen för er.
Jag tycker ju, alltså min regel är oftast att jag vill att min hund frågar mig. Alltså står jag vid dörren så ska den titta upp mig och säga, får jag gå ut först? Ja, varsågod, du får det. Eller nej, du får vänta, jag går ut först. Jag vill ha frågan. Och det är samma egentligen. Alltså, jag är ju också så här, jag vill inte att de kastar sig ur bilen. Jag vill att de frågar mig, ja, varsågod, nu får du hoppa ut liksom.
Ja, och det är ju, det är ju ett sätt att träna egentligen. Att man inte hela tiden behöver ge hunden instruktioner. Utan att man vänder på det, att den frågar oss istället.
Ja, men samma sak så där att får jag hoppa upp i fåtöljen? Ja, varsågod, idag får du det. Eller en annan gång sätter jag upp henne och säger att nej, det går inte idag, för idag sitter jag med tekoppen eller vad det nu är. Så jag vill ha frågan, gärna.
Och det känns lite som våra ras, att man kanske bör ha lite den här kontrollen från början på dem, för att det inte ska spåra ur lite senare, utan att man tidigt börjar med de här fasta reglerna som man har bestämt sig för att man vill ha.
Jo, det är olika vad man vill ha, tycker jag. Alltså, som jag vill ha att den ska sitta och vänta innan den får mat. Ja, fan, gör det då. Alltså, för mig är inte det viktigt, men om någon annan tycker det. Och återigen så handlar det om att skapa de rutiner man tycker är bra och träna det man känner att man vill. För det skapar liksom en kontakt och det skapar en trygghet för hunden, absolut.
Ja, för det var det jag tänkte säga, att vissa individer, som Issy till exempel, är ju lite så här... trygghetsnarkomaner och vill ha rutiner och ritualer och sådär. Så att
Eller om man är en rutinmänniska själv som känner att man vill ha.
Och jag är ju inte det. Liksom. Jag är en lat jävel, så att det är så här. Jag blev det så här och nästa gång blev det så här. Ja, men liksom så.
Mm.
Sen kan det ju lite senare då bli att de kommer in i den här spökåldern, när det är många som har lite problem med.
Mm.
Och mörker och rädslor eller farliga... cyklar eller mopeder eller bilar eller...
Och det är ju egentligen för att sinnena utvecklas under den här perioden med syn och hörsel och allting sånt där, så att de här rädslorna är ju helt naturliga. Kan vi väl säga först då.
Och det är ju också ett sätt att liksom någonstans, om vi pratar naturen, att överleva. Att liksom, jag kan inte kasta mig fram till, som Hulken till allting. För ett och tre åker jag på en propp liksom. Eller det är ett annat djur eller någonting som inte... Så att närmaste saker och ting med liksom viss försiktighet är ju aldrig fel. Och det är ju det de börjar göra då.
Ja, en helt orädd hund är ju snarare onaturligt liksom så.
Mm.
Men spökåldern är väl egentligen då att man är plötsligt börjar bli rädd för soptunnor som man har sett 100 gånger innan, och staket och att hundarna helt plötsligt ser världen med andra ögon.
Och börjar nog också se liksom sin vanliga promenadväg och se att nu har det hänt något annat där.
Mm.
Alltså den gamla vanliga vägen, nu stod det något nytt där, eller någon har kastat någon grej där, och det blir så här, vad är det där?
Mm.
Och så reagerar man gärna med att du, därför att man blir lite rädd, och så behöver man ta till lite aggression för att bli lite tuff, och så ska man så. Och gäller det ju att man som liksom, matte, husse, står där och liksom, okej, då tar vi oss fram till det där tillsammans, eller liksom att man kanske släpper kopplet och låter hunden jobba sig fram, går och själv ställer sig bredvid den här saken, vad det nu är, och liksom kanske sätter sig bredvid den, och när hunden kommer fram belönar med en godbit eller något, att hunden snosar av och nosar av och tycker liksom...
Att de får chansen att avreagera sig på det de tyckte var läskigt, helt enkelt.
Det, liksom det gamla typiskt var så att visa in, liksom, blir den rädd så ska den bara gå fram, och man ska inte göra någon big deal, och man får inte ömka hunden, och man får inte göra... Jag tycker stötta och finns där för hunden. Därför att det ger inte en räddare hund att du någonstans bara, men vi går fram tillsammans då, så...
Och ofta brukar de ju tycka att det är nästan... Eller det känns som att de ser ut som att de tycker att det var lite löjligt när de väl var där framme. Liksom. Då vill de typ inte ens veta av den där soptunnan. Liksom.
Nej, då fnyser de lite och så går de förbi. Jag bara, det var inte alls det jag var rädd för. Och så går de vidare.
Men vad är det för ålder på hundarna då ungefär? Pratar vi...
Alltså det kommer ju lite perioder. Det är väl... ett par gånger där egentligen innan.
Men runt så här 6 månader och sen upp kanske 9-10 månader kommer det där tillbaka och lite såna grejer.
Men så att man ska vara.
Och sen runt ett år och lite. Ja, men liksom så att
det är jätteintressant, det förstår jag, men ungefär.
Och sen liksom. Kan jag tycka att Issy blev lite mer spöke vid varje löp egentligen, att det hängde kvar ett ganska bra tag för henne så.
Så det är lite olika. Sen kan det ju också uppstå en liten så här, vi kan ju ta upp det i ett annat program, tänkte jag, just om till exempel det här med att göra ett MH eller ett BPH på hunden. Men då utsätter man ju hunden för lite olika saker som den blir rädd för, och så bedömer man hur rädd hunden blir. Och...
Mental beskrivning alltså pratar du om nu.
Ja, precis. Så. Och då gör man ju så att då hjälper man ju hunden att till slut avreagera. Men då är det så att när man precis har gjort de här testerna så kan det till exempel bli så att hunden blir lite rädd en period eller så där reagerar. För jag vet att jag gjorde det med Kirre, och då är det så att när man gör mentaltestet MH, så det sista som nästan är att man har klätt ut folk till spöken, vita spöken med ganska skrämmande ansikten, och det hade hon jättejobbigt med. Hon avreagerade fint och sådär. Men sen blev det jättejobbigt när vi var hemma, för då kommer det en kvinna som liksom är helt klädd i vitt och har liksom sjal över sig. Och hon blev ju jätterädd så, Kirra, och liksom och så blev hon arg och så blev hon liksom, och då fick jag ju liksom säga till den här kvinnan att hon tyckte att du såg lite annorlunda ut och sådär liksom. Var ju inte göra någon stor affär, men då liksom så här, men gud varför blev hon rädd? Och sen, ja just det, så fick jag liksom koppla tillbaka till att det var för att hon hade gjort det där.
För så är min hund också, det var en gång som en gick utanför våran tomt med en kapuchong och det regnade och man såg inte ansiktet på honom, så att hon var ju jätterädd för honom. Sen fortfarande har hon svårt för folk med stora mörka kapuchonger på sig så. Och det vet ju jag, så att nu är man ju förberedd liksom. Så att...
Ja, men det tar ett tag egentligen att hitta de där, att förstå vad hunden faktiskt reagerar på så.
Men det kan ju vara människor med rullator eller människor som går på kryckor eller en människa som haltar och går konstigt.
Det kan vara ljud, rörelser.
Precis, och människor i rullstol eller ja, men så. Så att, alltså, det kan vara alla möjliga saker som hunden reagerar på och tycker det är jobbigt. Och då behöver man liksom bara...
Och dofter.
Ja, gud ja. Absolut, så det finns mycket. Och därför kan man ju säga såhär, den gjorde det här utan att jag... Det fanns inget där. Nej, fast du känner inte den här doften kanske som kommer. Som påminner om någonting när hunden blev rädd. För det vet ju vi till och med att hos människor är det ju egentligen doft som många gånger sitter kvar. Och vi har väldigt starka såhär, gud. Och så kommer liksom doftminnen som bara, men oj. Och så kommer det tillbaka. Så de sitter starkt, och det gör de ju definitivt hos hunden också. Som ju lever i en doftvärld mycket, mycket mer än vad vi gör.
För du, Hanna, nämnde någonting om att det blir lite så inför löp och så. När är de börjar löpa egentligen? Är det 6 månader?
Alltså runt 8-9 månader skulle jag säga. Och sen upp till, liksom, sen kan det gå lite längre tid, så att de kanske är ett år ibland.
Och hanarna blir också könsmogna där.
Då blir de också könsmogna.
Och då händer det lite grejer.
Då kommer hormonerna. Och det kan säga så här, det sprutar hormoner ur hunden. Så. Och en sak som jag tycker att man ska vara uppmärksam på då, det är ju dynamiken hemma om man har till exempel fler hundar. Därför att nu är det ju så här att både på hansidan men på tiksidan så kan det ju bli att man, de försöker liksom så här, är det jag som är snyggast och bäst eller så, är det kanske inte jag som ska först eller jag ska vara där. Och då behöver man gå in och styra och säga att vet du vad, nej, utan så. Så att annars är det lätt att det kommer bli gruff.
Det kommer jag ihåg på den tiden Nisse fick vara i hundraskåda, det får hon ju inte längre, men ja. Och då var det ju som att hon var en magnet till... om det blev lite hetsk stämning eller sådär. Hon var ju inte klok överhuvudtaget. Nej. Alltså så inte... hon drogs ju till det och tyckte det var jättespännande. Ja. Och sen när hon blev lite äldre så märkte man att nu börjar hon undvika de situationerna istället. Så att de är ju lite över... vad heter det? Lite överdådiga.
Ja, men övertaggade och tror jävligt mycket om sig själva. Och då behöver man gå in. Och jag tycker till exempel, har man en hanhund, så tycker jag att under den här perioden så ska man nog inte låta den träffa många okända hanhundar. För risken är att man börjar så här mäta sig då i ganska stor. Så att har man tidigare trygga, kanske något äldre hanhundar som hunden är van att umgås med, fortsätt med det, men var också uppmärksam och gå in och styr lugnt och sansad, att vi lägger inte upp huvudet på nacken på den andra eller på ryggen. Så slutar du inte med den leken, då leker vi inte alls. Så. Rida sysslar vi inte heller med. Liksom. Och liksom att tikar också får säga åt en ung hanne som trycker upp liksom nosen i röven och ska slicka dem i ruffen, att det gör man inte. Men det är också det att etiken snäll, då måste man själv gå in och säga åt sin hand att så beter vi oss inte. För det är väldigt många gånger man hör så här, men hon får säga åt själv. Ja, fast om hon inte fixar det så måste man gå in och styra. Och hjälpa henne där, tycker jag i alla fall.
Ja, och även jag som har en tik, jag vill ju inte att min hund ska behöva säga till från skarpen 171 gånger heller. Liksom. Det är inte rättvist för henne att behöva göra det.
Nej. Så därför tycker jag att man ska vara uppmärksam på dynamiken om man framförallt har fler hundar hemma. Att vad händer nu när min hund, den ena, går in i könsmognad? Annars är det lätt att man hamnar i konfliktsituationer som eskalerar upp och som sen blir svåra att lösa. För en del av våra weetens är ganska långsinta också. Så. Det finns många andra hundraser som jag upplever som inte alls har den här långsintheten som en weeten har på gott och ont. Så den kommer ihåg och bara den där jäveln. Och så sitter det kvar. Och då kan man få bekymmer.
Men det är väl kanske någonting vi kan återkomma lite till i nästa program också, om lite kastrering eller och såna bitar.
Ja, det viktigaste är väl egentligen att ha överseende med att de är unghundar och att de har mycket hormoner i kroppen och liksom så att man...
Ja, men tänk lite att leva med en tonåring. Det kan vara ganska jobbigt. Det är lite fräsigt, det är snäsigt och de tycker att de kan själva. Och det måste man liksom så här, ge dem spelrum men också säga att fast det här är vår regel, så här beter vi oss. Så att, absolut.
Och det kanske man ska tänka på lite när man tränar också, att det kan vara en jobbig period för inlärning också. Den,
absolut.
Ja, så att man inte tappar sugen, liksom känner att den här hunden, den här kunde den ju för 4 veckor sedan och nu kan den ingenting, utan att man
kör på säkra kort istället, så att man försöker göra den här perioden så trevlig som möjligt. Att den
lyckas med det.
Jo, men också liksom att träna absolut vidare, men backa i svårighetsgrad i störning, för det är det ju också, att liksom lägga på massor med störning, att vara på brukshundsklubben med 15 andra hundar på planen och det är bara såhär, testosteron i hela pallet, det är klart att den inte kommer lyssna. Så utan då får du kanske liksom se till att vara själv på brukshundsklubben eller i den inomhushall och, eller, alltså, då får du bädda lite mer schysst för hunden så att den ska klara av det här. Och det gäller både Tikar och Hanna liksom.
Verkligen.
Men när ni nu har tränat det här med, som du säger Johanna, med mycket ögonkontakt och du Marie-Louise med inkallning och tvärtom förstås för er, vad tränar ni med sen? Vad beroende kanske på vad ni vill att det ska bli för hund eller vad den vill att den ska själv bli för hund.
Men absolut. Sen
kan är det någonting mer som är viktigt så?
Jag tycker koppelträningen är jätteviktig. Därför det är ju det som folk kommer med mest. Gud vad min hund drar i kopplet. Okej. Och så får man ta det liksom därifrån. Och det finns ju massor med sätt att träna att hunden inte ska dra i kopplet. Ett sätt att förstöra dock sin koppelträning då, nu kommer jag säkert säga någonting som folk kommer det är vårat kicka flexikoppel. Därför att flexikopplet belönar hunden när den drar. Då får den mer space. Då rullas ju kopplet ut. Så jag tycker att flexikopplet kan vara jättebra att använda i många situationer. Om man dessutom kan hantera det. Men vid inlärning att gå i koppel. Nej, till flexikoppel säger ju jag då. Så. Men att lägga tid på att gå schysst i koppel. Men också då ge hunden att nu ska vi gå fint och inte dra. Nu får du gå och lukta. Nu kommer du få dra lite. Liksom. Alltså att man måste också avgränsa det. Om man då inte har möjlighet att ha hunden lös. För jag har ju mer så att då släpper jag ju min hund och säger att nu kan du springa och göra det du vill. Liksom. Men bor man i stan och så är det ju svårt.
Hur tänker du Johanna med koppelträning? Hur men Nisse kanske aldrig har dragit så. Men...
Nej, men jag håller med. Alltså, det är en av de sakerna som gör mig jättestressad. Att hunden drar. Så att det är jätteviktigt för mig också. Jag klarar inte att gå med hunden som drar i kopplet.
Men då backar man ju automatiskt tillbaka till det här som ni båda har tränat från början. Då, ögonkontakt och så... Fort man får ögonkontakt så belönar man att man små steg försöker att få dem att...
Och jag har ju, i och med att min hund gillar väldigt mycket kissfläckar till exempel, så har ju jag använt det som belöningar ute på promenad. Att ja, du får gå fram och lukta på den där kissfläcken, men kopplet ska vara slakt hela vägen dit. Och då har jag jobbat mig fram till kissfläcken och sett till att hon lyckas gå med slakkoppel. Så att jag aldrig att jag låter henne dra till en kissfläck. Utan belöningen blir att få lukta på den om vi går slakt hela vägen dit.
Men hur har du börjat med det då? För det är ju lång bit innan du kommer dit. Jag vet inte, jag tränar ju, jag vet inte om det är fel. Men nu drar inte Ebba i kopplet nu. Men då när hon var ung hund då i den här perioden så gjorde hon ju det. Och jag stannade liksom bara och väntade ut henne tills hon förstod att det belönas inte med att dra. Utan det belönas med att... stanna upp och titta på matte och sen får vi gå vidare. Sen körde jag så där. Alltså en hel promenad. Och minsta lilla man avvek från det där, då var man ju tillbaka. Så att det gäller väl vara väldigt konsekvent där i början och den här perioden. Jag vet inte om det är, om ni har något annat tips.
Nej, men det är ju det tips som jag brukar göra och där är det så att, eller säga och ge, och så man tränar på det sättet. Och där är det så att om man då också vet att den här promenaden kommer inte jag ha tid att göra så här, för man kommer inte så himla långt, eller det tar lång tid att gå den här vanliga rundan. Då brukar jag säga att om man i vanliga fall brukar ha halsband på hunden, så kan man då sätta på en sele och säga att i selen är det mer okej att du drar, och oftast så drar de mycket mindre när de har en sele på sig.
Det var ett bra tips.
Så då har har jag liksom gett rådet att då skiftar man, att då har man på liksom selen, man kan ha ju sele och halsband, och sen så kopplar man om och säger att nu ska vi gå dit där borta där jag tänker att vi ska träna på att inte dra i kopplet. Då går vi dit i selen och sen så skiftar jag där till halsbandet och nu tränar vi på att gå fin.
Liksom. Så att det blir som ett arbetstecken helt enkelt. Så precis som man gör i viltspår, att man kanske har en specifik viltspårsele.
Så brukar jag, och jag har ditt att stanna, jag har också ibland att vända håll, lite sådär bryskt sådär, eller liksom så. Då får man ju inte dra så himla mycket hunden, och då tycker jag att då måste man ha ett brett halsband så att det inte blir någon påfrestning på nacken om man nu vänder lite snabbt sådär. Man kan också backa ifrån, ja, men vi tar kissfläckar då om de är jätteintressanta. Man vet att hunden vill fram dit till kissfläcken eller lyktstolpen, och så hänger hunden i, då kan man också börja backa lite långsamt. Då kommer ju hunden till slut vända sig om och bara, vad fan vill du jävla kärring? Bra, kom in till mig, du får en godis här. Vi går tillsammans dit liksom. Och så säger det brett och så har den dragit igen. Nej. Och så stannar man, så backar man igen för att öka avståndet till det den vill till. Den blir frustrerad, ja, men till slut så kommer den så här, vad är det du vill? Jag vill att vi går. Okej, vi går tillsammans.
Och det där går egentligen ganska snabbt för dem att förstå den leken. Ja. Så att det är ju liksom inte egentligen så jättemycket man behöver hålla på med det. Sen kanske man behöver påminna dem om det.
Men jag tror att första gångerna behöver man ha is i magen om man behöver. För sen beror det ju också på hur pass envis hund man har. Somliga hundar är ju väldigt envis och andra är blicksamma på att lära sig den här leken som du säger och vet att de får belöning.
Ja, och de får ju gå fram till det de vill och det är det som gör det så tydligt för dem. De måste bara... Och då kommer vi ju in på att jag tycker ju också med Wheaton Terrier så att man behöver ha lite självbehärskningsövningar. Det är ju sånt jag mycket tränar. Det pratade vi om lite innan där, att hunden ska fråga mig. Jag ska inte hela tiden ge den instruktioner.
Nej.
Tappar jag en lökbit på marken så vill inte jag att hunden ska vara där och sluka den, utan den ska fråga mig, får jag äta den här som du tappade? Till exempel. Lite självbehärskning är alltid bra för våra Wheaton Terriers.
Absolut. Och spännande. Vi verkar ju ha massor med mera tips om hur vi ska träna den här hunden. Tyvärr hinner vi inte mer idag. Utan de som är nyfikna, de är ju smarta och håller ut någon vecka och får lyssna på nästa Wheaton-podden. Så vi tackar så jättemycket för idag.
Tack själva.
Kul att vara tillbaka allihopa.
Är det så att vi ska önska en riktigt god jul?
Ja,
det gör vi.
Det blir ju faktiskt, ja.
God jul önskar vi.
Verkligen, god jul till alla trogna lyssnare och alla nytillkomna lyssnare.
Ja,
absolut.
Och vi hoppas att ni har gillat aktivitetskalendern också som vi har haft.
Precis, det har varit jätteroligt. Jag var faktiskt inne och tittade, det är nästan 80 filmer.
Oj,
jättekul. Jätteroligt.
Ja, verkligen. Och alla möjliga och duktiga hundar och mattar och hussar som tränar. Och jag har också försökt och det går ganska bra. Nej, men jätteroligt. Men tack för idag.
Tack.
Tack så mycket.
Ja.